kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio. Jag heter Ulf Gustafsson och jag är producent och tekniker för det här programmet som vi ska få höra. Och det här är en premiärsändning, det är första gången vi sänder det här programmet. Och det kommer vara på måndagar klockan 19 och det blir bibelförklaringar ifrån Värnamo kyrkan ni ska få höra. Bibelförklaringar, och det är Håkan Sundliden som håller i detta. Och vi kommer att ha evangelium enligt Matteus. Och det kommer vara varje måndag då klockan 19. Inspelningarna sker ju på tisdagar. Då det är bibel eller förklaring i Värnamo kyrka klockan 18.30. Så har man missat detta så kan man lyssna på det nästkommande vecka på måndag. Så denna bibelförklaring ska få höra idag. Den alltså spelades in förra tisdagen. Och detta kommer vi hålla på med hela året ut skulle jag kunna tänka mig. Vi kommer väl ha lite uppehåll kanske vid påsk. Det kommer Håkan att berätta för er. Och kanske under sommaren. Vi är inte riktigt säkra än. Men troligtvis blir det nog så. Som sagt, en timmas bibelförklaring med Håkan Sundliden blir det nu.
Då så är det vi samlade för att börja den här serien med bibelförklaringar och hälsar er alla hjärtligt välkomna. Det är verkligen roligt att se att så många har kommit hit. Och om jag inte tar fel, för alla känner jag inte så där riktigt väl igen, men jag misstänker att vi kommer från lite olika sammanhang. Men alla är välkomna. Den här kyrkan är en öppen kyrka och det här bibelförklaringarna ska också vara öppna. Och de ska vara öppna i flera avseenden. Till exempel det avseendet att man ska kunna vara med. Och så om det är någon tisdag som man inte vill gå eller inte har något annat att göra, så ska det inte vara några problem med det heller. Utan ni ska känna er fria att komma varje gång. Och ni ska känna er fria att vara hemma när ni känner för det. Min avsikt är i alla fall att vi ska gå igenom Matteus evangeliet i ett antal bibelförklaringar. Här kommer det ännu fler. Hejsan, välkommen in. Och det kommer vi göra nu till en början 12 gånger i rad. Så att så mycket kan jag säga redan från början att det blir 12 tisdagar i sträck. Sen kommer vi in i stilla veckan och där tror jag vi ska göra en veckas eller två veckors paus. Men det kan vi ju återkomma till. Men det har varit en av de första frågorna när jag har träffat folk som har fått höra om det här, att hur många gånger kommer det att vara. Men min tanke är att det ska finnas ett ständigt utbud av bibelundervisning. Och att vi ska vika tisdagskvällarna till det här avseendet. Så att vi ska hålla på för oöverskådlig framtid. Så då vet ni det. Men vi ska alltså börja med Matteus evangeliet. Och det kommer vi inte hinna färdigt på de här 12 gångerna. Och knappast innan sommaren heller. Tror jag inte, utan det får vi fortsätta med under sommaren eller om vi gör ett uppehåll då framåt hösten. Sedan så spelas det här in då, som ni har förstått, och därför som sagt ett välkommen till alla er som lyssnar till radioprogrammet också. Och skälet till att det spelas in är flerfaldigt, men det är bland annat det skälet att om man nu ofrivilligt tvingas att vara borta någon gång, så ska man kunna lyssna på det i efterhand och på så sätt inte behöva förlora ett halvt kapitel eller om det är något särskilt ämne som jag har tagit upp. Det där radioprogrammet kommer att sändas på Värnamo närradio på måndagar mellan klockan 19 och 20. Måndagar 19 och 20. Så då kan man lyssna på det och så får man, hinner man i kapp så att säga, och så kan man fortsätta sen då på tisdagen. Det är bra att ha Bibeln till hands förstås när vi ska gå igenom. Vi kanske inte kommer använda Bibeln så där jättemycket idag, men några bibelställen hoppas jag vi ska kunna slå upp. Och då har vi ju den situationen numera att det finns olika bibelöversättningar. Just nu så har jag Bo Giertz översättning här framför mig. Många av er har folkbibeln. Andra har bibel 2000. Och vem vet, det kanske finns någon som har 1917 års bibel också. Men då tänker jag som så att det ska inte spela så stor roll vad du har för bibelöversättning, utan de olika bibelöversättningarna, de ska vi nu inte spela ut emot varandra, utan nu ska vi använda dem så att vi kan komplettera och så att vi kan se vad texten verkligen vill ha sagt. Så det är bara en fördel om du har någon annan bibelöversättning och vi har olika översättningar. När du då kommer till att göra en sån här bibelkommentar, så kan man ju göra det på lite olika sätt. Och det som jag hade tänkt, det är att när jag jobbar med det här, så är det egentligen tre stycken olika inslag i den här kommentarserien som vi behöver tänka på. Och det första kan vi bara kalla för en inledning, och det är det som vi får göra mest, ha en känsla av nu första gången. Och med inledning så menar jag det som på fackspråk kallas för isagogik. Man brukar skilja inom bibelvetenskapen mellan isagogik och exegetik, där exegetiken är själva utläggningen av bibeltexten. Men till isagogiken hör hur texten har kommit till, vem som har skrivit texten, när skrevs texten, för vilket syfte skrevs texten och så vidare. Det är såna här typiska isagogiska frågeställningar. Och det tycker jag vi ska ha med när vi jobbar med bibelmaterialet. Så att jag tar lite grann av den varan här idag, men jag portionerar ut det så att det kommer att bli lite isagogik också fortsättningsvis de andra gångerna. Och sen det andra då som hör till bibelkommentaren, förutom inledningen eller isagogiken, det är ju själva kommentaren till bibeltexten. Och där hade jag tänkt mig att vi ska beta igenom till en början då Matteus evangeliet kapitel för kapitel, vers för vers. Det kan tänkas att vi till och med läser alla verserna. Då förstår ni att det tar tid, för bara att läsa igenom det här tar ju tid. Men å andra sidan skulle det kännas konstigt om man hoppade över för mycket. Så på något sätt så ska vi i alla fall beröra eller kommentera vers för vers. Och det tredje inslaget i den här kommentarserien, det kallar jag då för särskild kommentar. Och då tänker jag på bibelteologiska ämnen. För det är ju så att i bibeltexten så dyker upp bibelteologiska ämnen. Till exempel så kommer vi stöta på ganska snart ordet lagen. Men att bara utgå från att alla som lyssnar till det här tänker samma sak när de hör ordet lagen, det är nog att överskatta sina åhörare. Vi ska naturligtvis inte underskatta någon, men samtidigt har vi sagt att det inte krävs några förkunskaper. Och om vi talar om lagen så är ju det ett jättestort ämne. Så någonting måste vi ha som vi kallar för särskild kommentar, där vi får stanna upp just vid olika bibelteologiska begrepp, till exempel lagen. Nu vet jag inte om lagen var något bra exempel, därför att vi kan ju inte stanna upp vid alla sådana bibelteologiska ord som vi stöter på när vi kommer till Matteus första kapitlet och andra kapitlet och tredje kapitlet. Utan också om dem behöver vi portionera ut. Om vi nu tänker oss att en sån här föreläsningsserie skulle fortsätta efter Matteus evangeliet. Och om man tänker sig som jag har tänkt, att man skulle gå igenom det kronologiskt. Det vill säga inte nödvändigtvis bok för bok, så att man först gör Matteus och sen Markus och sen Lukas och sen, utan att man tar det mera kronologiskt i den ordning som böckerna har blivit till. Så att man kunde följa den kristna församlingens utveckling så att säga i bibelböckerna. Börjar i den äldsta boken och sen så tar vi den näst äldsta boken och sen den tredje äldsta och så vidare. Då skulle man, det ska jag återkomma till, kanske inte börja med Matteus evangeliet, men man skulle kunna börja med, eller som nu då, ta som nummer två Galaterbrevet. Beror lite grann på hur man vill datera Galaterbrevet. Men Galaterbrevet är ju ett brev som handlar mycket om lagen. Man kan säga att hela Galaterbrevet handlar om en kristen människas förhållande till lagen. Och då menar jag som så att istället för att fördjupa sig i lagen på Matteus kapitel 1, så är det bättre att vi tar det lite översiktligt och så tar vi den största fördjupningen av lagen när vi kommer till det brev, alltså Galaterbrevet, som ju faktiskt handlar om lagen. Eller vi kan ta ett annat exempel. Ett annat brev som skulle kunna vara ännu tidigare skrivet än Galaterbrevet. Det är ju första Thessalonikerbrevet. Det finns de som menar att det är det tidigaste som vi överhuvudtaget har utav de nytestamentliga böckerna. Och vad handlar första Thessalonikerbrevet om? Jo, det handlar om ett av de första bekymren eller ett av de första frågeställningarna som de första kristna hade. Nämligen, varför har Jesus ännu inte kommit tillbaka? Han sa att han skulle komma tillbaka. Och nu har det gått 15 år och han har inte kommit än. Det var frågeställningarna i första Thessalonikerbrevet. Då handlar alltså första och andra Thessalonikerbrevet med för den delen om Jesu återkomst. Så då tänker jag så här att när vi kommer till Matteus kapitel 24 och 25. Som ju handlar om Jesu återkomst. Och där Jesus talar om att han ska komma tillbaka. Då går vi igenom det här vers för vers. Men som bibelteologiskt ämne är det bättre att vi sparar hela frågeställningen till vi går igenom första och andra Thessalonikerbrevet. Så ungefär så har jag tänkt med det hela. Sen är det ju dessutom så att efter varje förklaring eller föreläsning som tar ungefär 50 minuter så bryter vi upp här och radiosändningen tar ju slut förstås. Och så har vi en paus på 5 minuter så att den som vill kan gå hem och tycker att nu har jag hört tillräckligt, nu har jag tillräckligt här att tänka på så. Eller som sagt var bara promenera hem. Men för de som vill ställa frågor eller som tycker att jag har varit otydlig eller felaktig kanske till och med eller har andra kompletterande synpunkter, så ska vi efteråt ha en liten eftersits. Och då tänkte jag mig den att vi samlas i kryptan. Ni vet att inte den dörren som har gått upp här nu, utan den här andra dörren där, den går en trappa ner och här under finns ett samtalsrum. Och där skulle vi då kunna ha en liten homilia. Homilia, det är ett latinskt ord som betyder samtal under trivsamma former, kan man säga. Det förekommer ordet en gång i apostlagärningarna. Det står nämligen om de första kristna att de samlades och så ransakade man skrifterna. För att se om det förhöll sig som det stod där. Och så läste man bibeltexterna och så hade man ett samtal om det. Och då används i den latinska översättningen i Versio Vulgata ordet homilia. Och det är det som sedan har utvecklats till ordet homiletik. Som snarast i modern tid betyder predikokonst. Vilket är lite tråkigt. Därför att den första, allra första kristna predikan. Det skedde ju inte som en föreläsning eller ännu mindre från en predikstol, utan det var bibelstudiet eller bibelsamtalet rättare sagt. Så att där har vi någonting som jag hoppas att de här samlingarna ska kunna fylla det behov som vi alla har av att få samtala om bibeltexten. Och det betyder ju också att när det handlar om själva pastoralen, det vill säga frågor som har att göra med hur den helige ande arbetar i ditt liv och hur du uppfattar bibeltexten och hur någon annan uppfattar bibeltexten, alltså mera själavårdsfrågor, det är ju sånt som jag inte egentligen kan fördjupa mig i under själva bibelförklaringen, men som vi kan ta upp då och samtala om efteråt. Och det gör också att jag inte behöver kanske tänka så mycket på den pedagogiska biten i själva föreläsningen. Utan att jag kan koncentrera mig på att lägga ut texten. Och så tar vi frågor och samtal efteråt. Jag tycker som sagt att i en kristen församling och inte minst i den här församlingen så ska det finnas bibelundervisning. Det är inte som en verksamhet som vi måste ha, utan det är ju så att Gud kommer till oss på olika sätt. Och visst kommer Gud till oss människor som svar på våra böner och på vår längtan. Och visst kommer Gud till oss genom cellmöten eller gudstjänster av olika slag. Men framförallt så vill ju Gud komma till oss genom sitt ord. Och om vi nu går igenom bibeltexterna och förklarar texterna och drar upp linjerna i det här, då förväntar jag mig att Gud vill förklara sig själv genom den texten. Att du alltså ska kunna få en bild utav vem Gud är. Och kanske till och med höra Gud tala genom bibelundervisningen. Och sånt ska det ju naturligtvis vara tillgång på hela tiden. Och då inte bara i form av böcker eller kassettinspelningar. Utan på detta levande sätt. Jag har en god vän som är bibellärare som heter Bjarne Skog. Och han brukar ofta tala om att bibelundervisningen och inte minst predikan då, det ska vara, det kan man inte ta fram gammal undervisning. För det kan ju ligga nära till hans fränsmål på några år och plocka fram ifrån någon perm eller så. Utan det ska vara färskt bröd. Ett bröd som vi människor äter, det smakar bäst som nybakat. Och därför så ska det presenteras levande. Det ska vara nybakat bröd varje gång. Och det är min förhoppning och min önskan att det ska vara så varje tisdag. Det är inte några gamla föreläsningar som jag plockar fram, utan jag arbetar, jag ber det själv. Jag älskar att läsa Bibeln och tränga ner i texterna. Jag är nu motiverad att göra det på ett särskilt sätt inför de här tisdagarna. Så att det ska vara nybakat bröd när vi kommer hit. Men ambitionen är annars den här, om jag bara tar det i några ord, att genomgången här vers för vers, den ska då ge en översikt. Vi har fått se ganska många komma till tro under sista året, och jag hoppas att de ska hitta vägen hit och att de här bibelförklararna ska kunna ge en översikt, så att man får en förståelse utav helheten när det gäller till exempel en bibelbok. Jag vill alltså förklara linjerna. När Matteus till exempel skriver Matteus evangeliet, så finns det ju en tanke hos honom. Finns ett syfte med helheten. Och jag önskar att ni ska kunna se de här stora övergripande linjerna. Då kanske någon tycker att ja, men jag som har läst Bibeln så många år och varit kristen så väldigt länge, jag har väl en förståelse av vad Matteus evangeliet handlar om. Jag tvivlar inte på det, men jag tror att även om man har läst Bibeln många gånger, så kan de där översikterna göras på olika sätt, eller också de kan förnyas så att du får en behållning utav det. Men de som inte har några förkunskaper, de ska också få åtminstone glimta in bakom förhänget så att säga, och se saker och ting. Se att det som öppnar sig när man öppnar Bibeln, det är en helt ny värld. Jag kommer tänka på just nu en bild som en av rabbinerna använder sig av när det handlar om bibeltexten. Och då handlar det snarast om man kan tro på varje ord som står i Bibeln. För det menar ju rabbinerna att man kan göra. Att varje ord i Gamla testamentet är gudomligt inspirerat. De tänker nämligen så här. Att om du står och tittar ut över havet, då kan du se vågorna, du kan se hur vågorna bryter, du kan se vågsvallet. Du kanske kan se hur vinden anfaller vågorna, hur det blåser upp på vissa ställen, hur det tar slut på andra ställen och krusar sig vattnet istället och så vidare. Du kan se ytan, men du kan inte se djupet på havet. Under ytan kan det ju vara kilometerdjup. Som du inte ser ett dugg utav när du tittar ut över havet. Och så säger de. På samma sätt är det med Bibeln. Själva texten. Den kan du se. Och du kan läsa den. Precis som du ser ytan på havet. Men när du tränger bakom texten. Och tränger ner i djupet utav texten. Då öppnar sig alltså havsdjup i bibeltexten. Och så tror jag verkligen att det är. Och de tänker, för att ta färdigt det där med bokstav, att vara bokstavstroende, så tänker de sig inte bara att man tränger ner från ytan, utan de tänker att från Guds djup så kommer det upp, och det är djupet som kommer upp som tar sig uttryck i ytan. Alltså det är Guds djuphet som kommer till uttryck i bokstäverna, i orden, och därför kan vi inte ändra dem, utan vi måste förstå att här finns en gränslös Gud som tar sig uttryck i ordalydelserna. Och därför så är det här en helig text för dem. Och det är det ju också, får jag hoppas, också för oss kristna. Att Nya Testamentet är en helig text. Och så stod det också i de gamla bibelöversättningarna på försättsbladet. Bibeln eller den heliga skrift. Tyvärr så försvann ju det när vi fick Bibel 2000. Och det har jag påpekat några gånger när jag varit runt. Men en dag så var det någon som kom fram till mig och sa att nu var det återinfört. Jag vet inte hur det är med den saken, men det är ju bra om det är återinfört. Men det är ju inte viktigt vad som står på titelbladet, utan det viktiga är ju faktiskt hur vi själva betraktar det. Det var om detta då, va? Själva välkomstordet och en del grundtankar bakom det hela. Sen är det väl kanske någonting här som vi borde säga ytterligare då, som har med inledningen att göra. Och då vill jag gå över till Matteus evangeliet och säga att evangelierna, alltså Matteus, Markus, Lukas och Johannes, de fyra evangelierna, de är centrum i Nya Testamentet. Och man kan säga att de är centrum för oss i hela Bibeln. Så det är de fyra viktigaste böckerna, om jag uttrycker det på det sättet. Och de är viktigast därför att de handlar om Jesus Kristus. Evangelierna handlar om Jesus från Nasaret, om vad han predikade, vad han sa, om hans undervisning. Där får vi en bild av hur han tänkte. Vi får lära känna hans personlighet, hans karaktärsdrag. Vi ser vilka gärningar han gjorde. Och vi kan förstå genom att lära känna honom vilka gärningar han inte gjorde också. Så där har vi själva huvudpersonen i evangelierna. Och därför så ska vi tacka Gud för, tycker jag, att vi har fyra olika vittnesbörd om Jesus. Man brukar, en del då som är kritiska till skriften i allmänhet och evangelierna i synnerhet, eller Jesus i synnerhet, de säger det att jaha, här har vi fyra olika berättelser och de stämmer inte överens sinsemellan. Men där tror jag man hugger rejält i sten. Då tycker jag mycket bättre om de som säger så här, att Jesus Kristus är en person som porträtteras utav fyra stycken olika konstnärer. Alltså man tänker sig att var ett av de här evangelierna är som en målning där man porträtterar och där man målar Jesus. Och Matteus, han målar på sitt sätt, och Markus på sitt sätt, och Lukas på sitt sätt, och Johannes på sitt sätt. Och då får man fyra stycken bilder som kanske kan se olika ut i en mening, men samtidigt så avbildar de ju samma person, och när man tittar lite närmare så ser man ju också att det är samma person. Jag tycker att det är en rikedom att vi har fyra stycken olika evangelier. Sen kan man, utan att spela ut dem emot varandra, ändå jämföra dem med varandra. Och då kan man genom att läsa till exempel i Matteus evangeliet och sedan så jämför man samma berättelse med hur Lukas återger den. Då kan man, istället för att se att de skiljer sig åt eller att det fattas någonting i den ena eller den andra berättelsen, så kan det alltså bli ett komplement. Här står någonting, här i Lukas står någonting som inte stod i Matteus. Och så får man på det sättet en ännu fylligare bild utav Jesu person. Men ni förstår ju själva att det naturligtvis i stor utsträckning till syvende och sist handlar om din egen tro. Om hur du läser skriften och hur du har lärt känna Jesus Kristus. Det är avgörande. Nu hoppas jag i och för sig att de här bibelförklaringarna ska kunna hålla en sån standard, om jag säger så. Så att också de som inte tror ska kunna inte bara följa bibelförklaringarna utan också förstå och kunna pröva det som jag säger. Men klart, har man tron på det, då når man ju in i en dimension som man annars inte kanske når in i. När det gäller de här fyra evangelierna så brukar man dela in dem kanske i två grupper. Vanliga är att man talar om Matteus, Markus och Lukas som synoptiker. Och Johannes är då inte en synoptiker. Och synopsis, det är ett grekiskt ord. Optiker har ju att göra med syn, som ni hör på ordet. Och syn, det betyder sam, alltså den samsyn. när man jämför Matteus, Markus och Lukas så ser man att de är i stor utsträckning väldigt lika varandra. Medan däremot Johannes skiljer sig ifrån de här tre första synoptikerna. Och det här hör hemma då inom det som vi kallar för isagogiken. Alltså när man tittar på texter och när man ser hur de är uppbyggda och när man jämför dem med varandra. Och den vanligaste förklaringen till att det är på det sättet, det kallas för tvåkällshypotesen. Det är den som är vedertagen ibland forskarna. Och samtidigt så är den inte så där, den är inte allmänt erkänd på så sätt som att det skulle vara den enda vetenskapliga sanningen. Men det är ändå på det sättet som man har förklarat det hittills. Och den går ut på följande sätt. Den går ut på att Markus, som är det kortaste utav evangelierna, också är det ursprungligaste. Och det är det ursprungligaste just därför att det är kortast. Det är till och med så att när du läser Matteus så har du nästan hela Markus evangeliet i Matteus. Och då tänker sig forskarna som så att det är sannolikt så att från början fanns Markus. Och sen har då Matteus fått tag på Markus evangeliet. Och så har han läst Markus evangeliet och så har han haft med det, så har han kompletterat det, så han har målat på ytterligare så att säga. Och på så sätt har Matteus evangeliet växt fram. Och på samma sätt med Lukas evangeliet. När det gäller textfynden så kan man inte via textfynden säga vilket som är äldst. Därför att de äldsta textfynden som vi har, det är ju bara små fragment. För det är ju inte så, förstår du, att man har till exempel hela Matteus evangeliet i en enda rulle bevarad från år 45 efter Kristus. Så är det ju inte. Utan Matteus evangeliet i sin helhet, det äldsta, det är då flera hundra år gammalt. Därför att man hade inte arkivsäkert bläck på den här tiden. Utan det skrevs av och det skrevs, gjordes kopior och så vidare. Och så traderades det här på ett skriftligt sätt. Så man skrev nya rullar och man skrev kopior, som sagt var. Man kunde inte trycka saker och ting på den tiden. Och det gör att de äldsta upplagorna så att säga, de är ju borta. Och de äldsta som vi har, de är alltså av yngre dato. Men det som har hänt, det är att man hittar fragment som är av allt äldre ursprung. För när man gör sina utgrävningar, då hittar man ju inte hela rullar, men man hittar bitar. Och då har man hittat en bit till exempel från Markus evangeliet som är daterad till år 45 efter Kristus. Alltså en riktigt gammal. Jag vill minnas att det allra äldsta fragmentet är det fragmentet. Men det finns många andra fragment. Faktum är att man har ungefär 5000 sådana olika fragment. Och genast är det någon som tänker så här. Ja, men är det så många olika fragment? Hur ska man då kunna veta om det här verkligen har funnits som en helhet och att det ska stämma? Men då är ju saken den att när man jämför de här 5000 olika fragmenten med varandra, då ser man ju att de stämmer. Så just detta att det är sönderslaget så att säga, det ursprungliga, och att det finns så många fragment som man kan jämföra med varandra, det gör ju att trovärdigheten ökar när man ser att de stämmer med varandra. Så på så sätt så får man med vanlig vetenskaplig metod fram en text som är alltså mycket tillförlitlig. Man kan jämföra med andra historiska texter, till exempel Platon eller Sokrates, som är gamla texter. Om jag tror att det är Platons tal som, där är de äldsta texterna 800 år gamla, men de anses ändå vara så tillförlitliga. Fastän det är 800 år mellan den äldsta texten, handskriften man har, och Platons liv och levande. 800 år är en lång tid och ändå så betraktar man dem som tillförlitliga, därför att den traditionen anses tillförlitlig. Hur mycket mer tillförlitligt är då inte det här, där vi har fragment som är bara 10-15 år efter det att Jesus dog och uppstod, och som dessutom anses vara skrivna av hans egna lärjungar. Jesus själv skrev ju ingenting, som ni vet. Jag tror att det är ett skäl till att Jesus själv inte skrev någonting. Det kan vara det här att, och jag är väldigt glad för att han inte skrev någonting. För tänk om det hade varit så här. Att Jesus, när han hade uppstått från de döda och han väntar på himmelsfärden. Och så samlar han sina lärjungar och så säger han så här. Här har jag en stor tjock bok som jag har skrivit. Nu kan ni ta den och så ska ni göra precis som det står i den. Ja, hur roligt hade det varit? Nej, Gud vare tack att han inte gjorde så. Därför att Jesus Kristus, han lämnade inte en bok efter sig, utan han lämnade sin ande efter sig. Han lämnade sitt evangelium efter sig. Och evangelium, det är en berättelse om goda nyheter. Det är berättelsen om Jesu person. Och den förmedlas på ett muntligt sätt bland de första kristna. Och i en mening får man väl säga att det förmedlas så än idag. Alltså evangelium förmedlas genom att jag talar med dig. Jag delar med dig. Och det blir goda nyheter för dig. För det är ett personligt, levande liv som man delar. Är det inte underbart att det är just på det sättet evangeliet ska gå vidare? Och att det inte är en skriven bok. Att vi har en skriven bok däremot, det ska vi se som ren bonus. Det är ju helt underbart att det är på det sättet. Det är bara tacka och ta emot. Och det gör också att det blir lättare för oss att värdera det som vi uppfattar som evangelium idag. Det som är evangelium för dig och evangelium för dig, det kan vi värdera genom att jämföra det med de ursprungliga texterna eller med det ursprungliga budskapet. Så Gud vare tack att vi har det skriftliga. Apropå att det ska förmedlas muntligt, evangeliet. Det har gjorts undersökningar bland människor världen över. Det är internationella undersökningar som jag tänker på nu. Om hur människor kommer till tro. Och i de undersökningarna så visar det sig att 6% ungefär av alla de som kommer till tro, och det är ungefär 100 000 varje dag i vår värld, hör och häpna, ungefär 6% av dem, de kommer till tro genom församlingarnas gudstjänster och verksamheter. Inte så många procent alltså. Ytterligare 6% kommer till tro genom kampanjer och korståg som det kallas ibland. Stora tältmöten, eller man håller till på fotbollsplaner och samlar hundratusentals människor. Men ungefär 6% som kommer till tro på det sättet. 87% av alla som kommer till tro kommer till tro via sina kompisar. 87 eller om det var 86, 86 eller 87% kommer alltså till tro på ett personligt sätt. Via föräldrar, via goda vänner, genom kristna som man har lärt känna. Jag har sagt så här tidigare om år när jag har varit runt, inte minst i frikyrkliga sammanhang där man hade mycket tältmöten och sånt, och berättat det här, och de gillar ju inte det, va? Därför att det är ju mycket uppbyggt på möten och också tältmöten och sånt. Men jag har sagt så här att när man känner till den statistiken, och det kan gälla oss i Svenska kyrkan också, så kan man egentligen bara dra en enda slutsats. Nämligen den slutsatsen att vi ska inte satsa på kampanjer och tältmöten och stora liksom offensiver på det sättet. Utan vi ska ju satsa på att skickliggöra de enskilda kristna. Det är ju det vi ska satsa på. Vi ska ju satsa på att se till att alla våra församlingsmedlemmar och alla som har kommit till tro får hjälp och stöd så att de kan ge tron vidare till andra. Det är det vi ska satsa på. Och det är det jag känner att man själv också vill stå och tjäna i. Och jag ber till Gud att det ska bli så mer och mer. För jag kan naturligtvis som anställd och som präst kanske besöka... Ja, jag kanske kan besöka, idag har jag besökt 2 hem. Fast det är ju inte varje dag. Men låt säga då att man skulle kunna besöka, jag har 10 hembesök på en vecka. Men hur många kan inte 100 personer, 100 kristna som gör 10 besök var? Ja, det är ju 1000 personer på en vecka. Alltså man mångdubblar ju medlen som vi har så att säga genom att vi skickliggörs var och en. Det har också varit ett skäl, ska jag tala om för er, att vi inte har haft de här bibelläsningarna tidigare. Därför det här är det roligaste jag vet du skulle kunna satt igång med för 4-5 år sedan. Börja för 5 år sedan här. Men vi har väntat på, för jag ville så gärna att de här cellerna skulle sätta sig. Att vi skulle få se människor komma till tro och att man lär sig att den lilla gemenskapen har den avgörande betydelse. Att vi får igång det först, va? Innan vi börjar med bibelförklaringar. Därför att börjar man med bibelförklaring på en gång, då är ju risken att då kommer man hit och så lyssnar man. Och det är inget fel med att sitta och lyssna, så missförstår mig inte. Men risken är ju att man blir konsumenter istället för att skickliggöras till att ge det här vidare. Så vi måste ha saker och ting i rätt ordning. Först det muntliga. Först delar vi evangeliet. Sedan så förkovrar vi genom självstudierna. Nåja, det var det där med den där Q-källan. Det kallas Q-källan. Q, det är alltså för det tyska Quelle. Den här hypotesen som säger att Markus evangeliet är det äldsta. Och så kan man se då när det gäller Matteus. Att Matteus alltså har använt sig av Markus evangeliet. Det har han tagit in i Matteus evangeliet, skrivit av så att säga. Men det finns ju mycket mer i Matteus evangeliet. Alltså måste han ha skrivit någonting som går utöver Markus evangeliet. Och den källan som ju också Lukas har skrivit utav. För Lukas har skrivit saker och ting som han har gemensamt med Matteus. Men som inte finns i Markus. Det måste ha funnits en källa till. Markus, en källa. Och en annan som bara kallas för Q. Därför att den är okänd. Den finns bara i teorin. Det måste ha funnits en källa som vi inte känner till. Eftersom den andra källan, båda de här källorna finns representerade i Matteus och i Lukas. Sen förutom då att Matteus alltså har hämtat information ifrån Markus, eller ur Markus som det också kallas, och ifrån Q-källan, så har han också skrivit själv, om jag får uttrycka det så. Så att han är själv en som har tagit reda på mycket om Jesus, levt tillsammans med Jesus och så vidare. Och så har det då satts ihop till Matteus evangeliet. Då kanske du tänker så här att, jaha, men då är det ju Markus som är äldst. Borde vi då inte ha börjat den här föreläsningsserien med Markus evangelium? Och det är en bra tanke, och det finns säkert många som skulle ha sagt att jo, men det borde vi göra. Så varför har jag då börjat med Matteus? Jo, av det här skälet. Att jag tror, och vi ska se om inte, hur mycket vi hinner komma in på det här. Nu ser jag tiden drar iväg, va? Men det är ju en tisdag nästa vecka också, får vi hoppas. Då vi kan tala mer om Matteus. Jo, därför att Matteus var ju en av de 12 lärjungarna. Så han har alltså vandrat med Jesus. Matteus har alltså samlat ihop information direkt ifrån Jesus. Och han har med stor sannolikhet också skrivit ner olika Jesusord, brottstycken om jag säger så. Han har också efter det att Jesus har dött och uppstått och lämnat den här jorden, så har han alltså haft nedskrivet, så har han också fungerat som bibellärare i sin egen hemmiljö. Alltså han har i sin egen hemmiljö, i sitt eget hushåll, eller kanske var de några hushåll, 20, 30, 40 personer, suttit och återberättat vad han har fått lära sig av Jesus. Och därför så kan man säga att Matteus, det som står i Matteus evangeliet och det som är knyts till lärjungen Matteus, det går tillbaka till Jesus själv. Sen har han då, när han har suttit och berättat det här i sitt hem första året och andra året efteråt och femte året efteråt, tionde året efteråt, så har ju det här kompletterats, den här berättelsen. Så då har det kommit in ifrån, om det vi kallar det för urmarkus, och han har fått information ifrån, kanske från Lukas, och han har fått information ifrån Johannes, och han har fått information kanske till och med från Paulus. Och så har det så att säga växt på det här Matteus evangeliet. Och därmed så har jag visat en annan sak. Nämligen att ingen utav de här evangelierna, och inte Matteus som vi nu pratar om, är skrivet så att säga från början till slut i ett streck. Utan det har vuxit fram med lager på lager. Och det betyder att i Matteus evangeliet så kan vi få åtminstone två viktiga informationer eller linjer. Vi kan dels få den linje som utgår ifrån Jesus. Och vad han har sagt, vad han har undervisat om, vad han har gjort, förmedlat av ett ögonvittne som Matteus är. Det är det ena. Men vi kan också i Matteus evangeliet få de första kristnas reflektioner över Jesus. Alltså vi kan läsa och se och upptäcka hur den första kristna församlingen levde och hur de tänkte och hur de tolkade det som Jesus hade sagt. För sådana utläggningar och tolkningar finns i Matteus evangeliet. Vi får alltså kännedom om den första kristna församlingens framväxt. Då förstår ni ju också att när man då läser Matteus evangeliet så kan man göra det med lite olika glasögon, om jag uttrycker det så. Man skulle kunna läsa det som om nu ska jag läsa Matteus evangeliet för att se hur de första kristna uppfattade Jesus. Vad som hände i den första kristna församlingen. Och då har du till exempel sådana texter som Matteus 18 där det talas om hur många gånger ska man förlåta sin broder. Och då Jesus säger 7 gånger 70. Men man förstår ju när man läser sammanhanget i kapitlet att det här var ju inte bara Petrus privata fråga till Jesus, utan det här var ju den första kristna gemenskapens funderingar kring det där som Jesus en gång hade sagt. För nu levde de kanske 10 år efter att Jesus hade lämnat den här jorden. Och så funderar de på just den här typen av frågor. Här har vi en kristen broder som har försyndat sig både 6, 7, 8 gånger. Ska vi utesluta honom eller hur ska vi göra? Och så kom de här funderingarna och tillfördes i kapitel 18. Så du har både Jesu undervisning plus den pastorala brottningskampen i Matteus 18. Matteus 18 som är ett kapitel som för övrigt kallas för kyrkoordningstalet. Det ska vi komma tillbaka till, men jag ger mig inte in på det nu. Jag säger bara det att Matteus evangeliet består av 5 stycken. Det är uppbyggt på 5 stycken olika tal som Jesus har hållit. Det första talet, det är ju bergspredikan. Matteus 5, 6 och 7. Det andra talet är kapitel 10 som kallas för utsändningstalet. Hela det kapitlet är ett tal där Jesus sänder ut sina apostlar. Det nästa tal, om jag minns rätt här nu, är väl liknelsetalet. I 13:e kapitlet så finns ett antal liknelser om Guds rike samlade i ett enda stort kapitel. Och kanske till och med går en bit in i 14:e kapitlet, om jag minns rätt nu. Ett fjärde tal, det är det som jag sa nu då, var kyrkoordningstalet. Där man ser ordningarna i den första kristna församlingen. Som särskilt då som handlade om försoning och förlåtelse. Eller att förlåta andra, att ge förlåtelse. Det femte och det sista talet, det hittar man i kapitel 24 och 25. Det kallas för talet om den yttersta tiden. Där Jesus talar om sin återkomst. Och så kan man alltså se hur Matteus har tagit de här 5 talen. Och så har han då berättande stoff emellan talen. Va? Och så ser man hur det kanske var 5 stycken olika Matteus evangelier, om ni förstår mig rätt. Va? 5 olika som man sedan har ställt samman. Och då finns det de som menar så här att ja, men då är det ju inte Matteus som har skrivit det här, utan då är det ju slutredaktören här som är den egentliga författaren. Ja, det kan man ju kanske säga. Men jag vet inte om det är så mycket vunnit med att säga så. För det kanske det är, visserligen är det väl någon som har gått i god för slutversionen, om jag säger så. Va? Men å andra sidan så är det väl någon som har gått i god för nästslutversionen också. Och kanske för nästslutversionen också. Så att i sådana fall får man ju snarare tala om olika författare. Men då använder man inte ordet författare, utan då brukar man tala om redaktörer istället. Men jag tycker inte att det är så intressant, va? Utan det som är intressant är ju att allt det här förs tillbaka på ett tillförlitligt sätt på Jesu Kristi person. Evangelierna handlar om Jesus Kristus. Men det här när man ger sig in i isagogiken och börjar bena upp texterna och titta på strukturer och så vidare, då förstår ni själva att man kan ju hamna lite var som helst. Och det kan uppstå en rad frågor som kan vara mer eller mindre besvärliga att svara på. Därför tycker jag så mycket om när biskop Bo Giertz sa så här på en fråga som handlade om vilken syn vi skulle ha på Bibeln. Och då var det väl ett litet samtal med det då, va? Och man kunde tro på det ena och man verkligen måste tro på det här andra. För det verkar ju vara någonting som har kommit till senare, så det var nog inte Jesus som sa det där egentligen. Då sa biskop Bo Giertz så här att vi ska betrakta Bibeln på så sätt att den är, alltså Matteus evangeliet nu då, är sådan som Gud vill att det ska vara. Slutversionen är sådan som Gud vill att den ska vara. Plus att där i finns allt som vi behöver veta för vår frälsning. Och ungefär så sammanfattande hela, så lät han det vara. Och jag har tänkt det många gånger, för att som bibellärare så tycker jag ju det är jätteintressant allt det vi har pratat om och antytt nu, va? Men det finns ju ingen ände på det. Det som är viktigast för mig i grund, det är att Bibeln är sådan som Gud vill att den ska vara. Och så har kristna i alla tider betraktat Bibeln, nämligen som helig skrift. Där själva bokstäverna så att säga, va, är sådana som Gud vill att det ska vara. Och för oss är inte det här vilken bok som helst, utan det är en helig bok som vi närmar oss på ett vördnadsfullt och respektfullt sätt. Judarna, de har ju till och med så när de läser Toran att de vill inte, därför de är boken så helig, så att de har ju använt sig av en liten gaffel som de har och pekar på texten när de läser. För de vill inte liksom sitta med fingret rätt in i den heliga texten, utan ha en liten gaffel så, va, av respekt för texten. Så gör ju inte vi. Men det säger någonting om den inställning, om den attityd man har till den heliga skrift. Så där har vi egentligen gjort inledningen. Och vi hann väl ungefär en femtedel så långt som jag hade tänkt mig. Och det förvånar ju inte de som har lyssnat till mig förut. Men jag känner att vi kanske inte kan börja på någonting nytt här nu för att ta hänsyn till den här radioinspelningen också. Men nästa gång då så tänkte jag att vi skulle ta lite mera om Matteus person. Låt mig bara få avsluta med en sån där liten skojig sak som jag upptäckt själv. I Matteus evangeliets 9:e kapitel så berättas det ju om Matteus och hur han blev kallad som lärjunge. Och då står det här i Matteus evangeliet att en man som hette Matteus satt där vid tullboden, och så kom Jesus och kallade honom att bli hans lärjunge. Den berättelsen, det kan ju vara, samtidigt känns jag som ett exempel på det som vi har pratat om nu. Den berättelsen finns ju också hos Markus. Och där i Markus, man kan se att det är samma person, det är samma berättelse, men där kallas han för Levi, Alfeus son. Och då finns det ju någon som tänker, jaha, det kanske är två olika personer, men det är ganska långsökt, därför att man tränger in i texten med att det handlar ju om samma person. Det betyder alltså att han kanske hette Levi och att han var Alfeus son. Men när han kallades av Jesus Kristus så fick han ett nytt namn, nämligen Matteus. Matteus som betyder Guds gåva. Att han är en gåva till församlingen. Och det var ju inte ovanligt, därför att så gjorde ju man ju också med Simon, Andreas son. Han fick ju ett ändrat namn när han blev en kristen. Han ändrade namnet från Simon till Petrus, eller till Simon Petrus. Och det på samma sätt med Paulus. Han hette ju Saulus innan han blev en kristen. Så fick han ett nytt namn så att han kom att heta Paulus efter sin omvändelse. Så det är inte så konstigt. Men det som står i den här Matteus 9-texten då, det är ju att de räknas upp här, lärjungarna. Nu ska vi se här, vad räknas de upp? De räknas upp i kapitel Har ni det? Annars får ni hjälpa. Vad räknas lärjungarna upp här vid namn i Matteus? Ja, det är 10, va? Men vad? Vilka versar då? Alltså 10, ja, just det. Där har de, ja, 10. Då så ser ni där att då står det, när de räknas upp här allihopa, i tredje versen står Filippus och Bartolomeus, Thomas och Matteus, han som varit publikan. Jakob, son till Alfeus. Ja, men det var ju vad Levi var också, enligt Markusversionen. Och då kan man ju dra den slutsatsen, och där ser man vad ett sånt här isagogiskt studie kan leda fram till. Man kan alltså dra fram den slutsatsen att Matteus enligt Markus var Matteus Alfeus son. Och Jakob som står här omnämnd i Matteus 3 var också Alfeus son. Matteus och Jakob var bröder, med andra ord. Det här är en hypotes, men en ganska spännande sådan, tycker jag. Simon Petrus och Andreas var bröder. Jakob och Johannes var ju Zebedeus söner, var också bröder. Och kanske var det så att Matteus och Jakob också var bröder. Men vi ska ta och lära oss lite mer om Matteus nästa gång. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att ditt ord är ett levande ord som lever ibland oss och som kan förmedlas på ett muntligt och levande sätt. Vi ber att du själv ska vara den som talar och utlägger ditt ord för oss. Jag tackar dig för den välsignelse som du beredde mig när jag förberedde mig. Och jag ber verkligen att var en som lyssnar till det här eller vid sina radioapparater också ska få del av det liv som finns i ditt ord. Och tack gode Gud för att du har gett oss det som skrift också. Så att vi har någonting fast att hålla oss vid. Så att vi kan lära känna dig i Jesus Kristus genom de vittnesbörd som du har gett oss. Herre, så ber vi om din fortsatta välsignelse över de här bibelförklaringarna och över var och en som har lyssnat. Amen.
Lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är enligt Matteus evangelium som bibelförklaringarna kommer vara nu en bra tid framåt. Varje måndag klockan 19 kan du alltså lyssna till detta. Och det är så att säga en repris ifrån tisdagen veckan innan som de här bibelförklaringarna i närradion är. Så varmt välkommen tillbaka nästa måndag igen klockan 19 här i Värnamo Närradio. Och det är Värnamo Församlings Närradio som har sänt detta. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson. Och strax så lämnar vi över till Radio MF där de kommer att sända sin söndagsgudstjänst här i Närradion. Tack och hej då!